Passa på att arrangörernas vägnar hälsa alla hjärtligt välkomna. Vi är 26 stycken föreningar, organisationer och politiska partier här i Malmö och Lundområdet som står bakom det här arrangemanget som heter 10 timmar för Alva. Vi har ett väldigt tjockt program. 15 stycken föreläsningar, 6 stycken filmer och kulturuppträdande här inne i matsalen. Programmen finns på alla väggar i korridoren, uppsatta. Tyvärr så har de här fina fyrfärgsprogrammen som ser ut så här, de har tagit slut för att folk delar ut dem. Vilket är bra, för att då har de spridits. Men de är helt enkelt slut, så att om ni vill läsa mer information om vad föredragen innehåller, om de är textade, om de är tolkade, så framgår det på väggarna. Ett föredrag har utgått, det är Jenny Jonsén som skulle prata om matsuveränitet från UBB. Så att istället så har vi flyttat fram Oscar Garridos föredrag om koka lite längre ner, så att han tar Jenny Jonséns plats. Praktisk information, rökning får jättegärna ske en liten bit utanför dagen, i och med att det är ett sånt här trapphus som gör att det blir som en skorsten att allt rök dras upp hit annars i matsalen. Så man kan gärna gå bort en liten bit om man vill röka. Parkering sker med fördel på gatan utanför och inte här inne på gården. Om man inte har parkeringstillstånd, vilket jag inte tror att det är så jättemånga här inne som har. För att man måste vara anställd på skolan för att ha det. Men, jag ska inte orda sådär jättemycket mer. En sak till, och det har att göra med lotteriet som gör där nere. 10 kronor per lott. Finns jättemycket fina priser. Och de kan köpas där nere vid lotteribordet. Dragning senare i eftermiddag. Och någonting mer. Programmet är nu uppkopierat i svartvitt vid entrén. Så då kan man ta och läsa det där. Men vi ska ha en introduktion här till Alva av Peter Cohen här i matsalen. Så att jag tycker att vi hälsar honom välkommen med en varm applåd och han kan få presentera sig själv lite närmare. Tack.
Jag heter som sagt Peter Cohen. Jag var född i Brooklyn, New York i 1935 och jag växte upp i USA, kom till Europa 1959, har bott i Frankrike, England och Sverige. Folk frågar mig hur länge har du bott i Sverige, jag brukar säga alldeles för länge, men det kan vi ta upp en annan gång. Jag ska tala om Alva och gå igenom de grundläggande principer, också bakgrunden till förekomsten av Alva. Och jag tänkte också det vore intressant att jämföra Alba med tidigare försök att bekämpa imperialismens strävan efter världsherrevälde. Och jag hoppas också, om jag inte pratar för mycket, att vi kan ha en givande diskussion. Alba, den bolivarianska alternativet, är den första försök att skapa regional integration i världens västra halvklot som är baserad på en ny vision av sociala välstånd och rättvisa med ett konkret innehåll. Som sagt, det är det första försöket åt regional integration som har ett konkret innehåll. En vision av sociala välstånd och rättvisa. Inklusive kanske, framförallt i början, kampen mot fattigdom. Allt i den latinamerikanska arbetarklassens intresse, både industriella och jordbruksarbetare. Detta innebär ofrånkomligt att Alba är ett direkt angrepp på imperialismens styrkor i både Nordamerika och Europa. Grunden till Alba beskrevs i den dokument som antogs 2001 i Havana vid den San Paolo Forum detta år. Sveriges kommunistiska parti var inbjuden att skicka en observatör och det blev jag. Det var mycket, mycket intressant. I paragraf 136 av denna dokument det står: vårt mål är revolution. En omfattande omdaning av samhället. Jag pratade med de kubanska kamrater och de bekräftade att denna formulering skulle inte ha underskrivits av alla deltagare i den São Paulo Forum i 1991. Vårt mål är revolution. Vad hade hänt naturligtvis under tiden var att befolkningen och alla progressiva organisationer i Latinamerika drevs till vänster. Och blev mer och mer medveten om att den rådande ordning kan inte och kunde inte fortsätta. Vad de hade sett sedan 1970-tal 70-talet var en offensiv mot Latinamerika under nyliberalismens faner. Nyliberalismen är en mycket konstig begrepp. Det finns vissa människor som menar att nyliberalismen är bara en konstig form av kapitalismen. Det är det inte. Det är kapitalismen i sin väsen. Och detta angrepp innebar bland annat eliminering av skydd för inhemska industrier, aktiv stöd för produktion riktad mot exportmarknaden, eliminering av alla regleringar av kapitalflöden in och ut av ett land, eliminering av alla restriktioner vad det gäller investering av utländska kapital, privatisering av den offentliga sektorn inklusive pensionssystem, eliminering av alla sociala försäkringssystem som gynnade arbetare och bönder. Nu, det är klart att man lyckades inte helt och hållet med allting, men det här offensiv hade ett förödande effekt för den stora majoriteten. Och ur denna situation har vuxit denna medvetenhet. Framförallt kanske en medvetenhet om att det problem som orsakas av imperialismen kan inte lösas inom ramen för det kapitalistiska systemet. Ett mycket egendomligt exempel förekom under krisen i Argentina mitt på 90-talet. Det var en stor artikel i The Herald Tribune som bland annat hade en intervju med en man som ägde en madrassfabrik i Buenos Aires. Han hade ungefär 20 anställda. Han var en typisk representant av vad vi skulle kalla för småborgerliga företagare. Företaget höll på att gå i konkurs på grund av att man hade tagit bort, som jag sa förut, alla restriktioner på import. Och madrasser från USA och Storbritannien såldes till priser han kunde inte konkurrera med. Journalisten frågade honom, men tycker du inte att frihandel är bra? Han sa, vi har haft tillräckligt med frihandel. Vad vi behöver är socialismen. Och jag måste läsa den två gånger. En egen företagare i en små fabrik i Buenos Aires säger att han vill ha socialismen. Nu vad han menade med socialismen kan vi diskutera. Men det blotta förekomst av ordet i hans mun ger en indikation av hur långt och hur stor den här medvetenheten hade vuxit. Det står också i dokumentet från São Paulo Forum i 2001 i paragraf 140 att jag vill påminna att deltagarna i São Paulo Forum kommer från alla håll på vänsterkant. Det är kommunistparti, progressiva partier, föreningar, fackföreningar och andra. Det står att marxistiska tradition förenas i det São Paulo Forum med de stora kontributioner som inspireras av liberation theology, demokratiska radikalismen och en social orienterad vänster utan väldefinierade ideologiska aspekter. Dock, trots att São Paulo Forum har inte en klar socialistisk definition och att inte alla deltagande organisationer har socialismen som mål i sina program, är samtliga deltagare överens om att avvisa den nuvarande kapitalistiska ordningen, vilken har som drivande kraft att erhålla vinster på den sociala rättvisans bekostnad. Slut på citat. För en marxist, som jag räknar med som en marxist, att avvisa kapitalismen kan i grunden inte betyda någonting annat än att bygga socialismen. Inte minst därför att den drivande kraft inom kapitalismen har alltid varit, som citatet, att erhålla vinster på den sociala rättvisans bekostnad. Det finns ingen medelväg mellan socialismen och kapitalismen. Trots Tony Blair, trots vissa partier inom den så kallade europeiska vänster. De reformer under de senaste 35 år som har drivits fram, så kallade reformer, i Latinamerika, Sverige och andra länder har ofta drivits fram av partier som säger sig främja den tredje vägen. Och denna tredje väg, det är ingenting annat än kapitalismen. Det vore just nu bra att precisera mycket kort vad vi menar med kapitalismen och socialismen i ekonomiska termer. Under kapitalismen är produktions- och distributionssystem ägd av en minoritet. Och målet är en evig växande ackumulation av kapital för ägarna. Det är målet för all produktion. Under socialismen ägs produktions- och distributionssystem av majoriteten, de folk som faktiskt gör arbetet, och målet är att tillfredsställa den arbetande befolkningens behov. Alla försök, menar jag, att upprätthålla ett hybridsamhälle är dömt att misslyckas. Kapitalismen kommer att få överhand precis som nu i Sverige. Abraham Lincoln sa en gång att ett samhälle kan inte existera halv slav och halv fri. Detta uttrycks i Havana som att man får inte ha djävul i den ena hand och Gud i den andra. Förr eller senare, de som försöker förbättra samhället och samtidigt bevara vad som kallas för marknadsekonomin eller marknadssocialismen kommer att konfronteras med kapitalismens grundläggande motsättning. Den motsättning mellan produktionens social karaktär och privat ägandet. Låt oss anta för ett ögonblick att vi får ett besök, några stycken från en annan planet, kommer till Sverige onsdag eftermiddag 14:00. De skulle vara helt förbluffade när de tittade på vad händer inom produktion och distribution här. En fantastisk komplex samordnade nätverk som fungerar mycket intensivt och ofta fungerar mycket bra. De skulle vara ännu mer förbluffade om de fick veta att poängen med allt den här är att maximera vinsten för ägarna som motsvarar mindre än 1% av Sveriges befolkning. I det São Paulo-dokument man uttryckte denna motsättningen så här i paragraf 77. Citat. Mänskligheten har aldrig haft så pass stora ekonomiska resurser och lidit samtidigt av så pass stora fattigdom, arbetslöshet och sociala orättvisa. Slut på citat. Detta är den grundläggande motsättningen inom kapitalismen. När diskussionen om Alba började för några år sedan fanns det säkerligen många som såg den som en intressant idé som förmodligen skulle vara begränsad till utbyte av olja från Venezuela mot läkare, sjuksköterska och tekniker från Kuba. Alba har blivit en första steg mot utbyggande av socialismen över hela Latinamerika och det är verkligen ett stort steg från ord till handling under några få år och det är inte så vanligt. Jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom några grundläggande principer som man har kommit överens om inom ramverket för Alba. För det första att handel och investeringar ska inte vara självändamål. Det ska vara instrument för att uppnå rättvis och hållbar utveckling. Utvecklingen ska innebära särskilda och riktade åtgärder som tar hänsyn till utvecklingsnivåer i de olika länder på grund av att dessa utvecklingsnivåer varierar starkt. Och också ska man ta hänsyn till storleken av olika ländernas ekonomier. Man ska bygga ömsesidiga ekonomiska relationer. Samarbete och solidaritet som uttryckas i speciella planer för de minsta utvecklade länderna i Latinamerika. Man ska se till att bygga upp en integrerad system för kommunikationer och transport mellan de latinamerikanska och karibiska länder, inklusive vägar, tåg, sjöfart, flyg och telekommunikationer. Och jag var mycket intresserad i Havana 2001 att se hur många representanter det fanns från länder och organisationer i det karibiska havet. Alba innebär också stöd för hållbar utveckling genom normer som gynnar miljö. Det innebär integrering av energisystem för att försäkra stabila energitillförsel till latinamerikanska och karibiska samhällen. Det innebär främjande av investering av latinamerikanska kapital inom latinamerikanska och karibiska länder för att minimera och eller avskaffa beroende på utomregionala investering. Detta innebär bland annat skapande av en latinamerikansk investeringsfond, södra utvecklingsbanken och en organisation för ömsesidiga garantier för att ersätta Världsbanken och IMF, den internationella valutafonden. Fidel Castro skrev en gång att huvudorsaken till att Kuba har överlevt är att vi aldrig blivit medlem i IMF. Jag tror han har rätt faktiskt. Alba ska försvara latinamerikanska och karibiska kultur och identitet med särskild hänsyn och respekt för främjande av autonoma och ursprungliga kulturer. Man ska också etablera rimliga så kallade intellektuella egendomsrättigheter samt skydda den gemensamma arvet mot multinationella bolags rovgirighet. Jag vet inte hur många av känner till att sedan minst 15 år, nästan 20 år, har till exempel stora västerländska livsmedelsbolag prospekterat, kan man säga, i Centralamerika, som har en av de rikaste och mest diversifierade flora i världen. De plockar upp 5-6 exemplar av en växt, tar den hem till New York eller London, analyserar den och identifierar substanser, naturliga förekommande substanser, som kan användas i läkemedel. Då tar de patent på de här substanserna. Det måste innebära att de är ateister, eftersom jag hade för mig att Gud hade skapat de här växterna. Men de tar patent på dessa substanser, som de tar patent på gener. Och Alba ska sätta stopp för det. Allt det där betyder att Alba blir en kraftig verktyg för kollektiva åtgärder för att reducera, omförhandla eller avskriva skulder till internationella banker och andra kreditinstitutioner. Alba skapar ett ramverk för framtidens Latinamerikas förenta stater, vilket, som jag förstår, var en central idé i den ursprungliga bolivarianska konceptet. Alba blir också en kraftig block för att förhandla utifrån en mer jämlik position med andra block som EU, ASEAN eller till och med NAFTA. Jag sa att man har gått från ord till handling, och specifikt har man satt igång ett program för att uppnå alfabetismen genom hela regionen. En plan för gratis tillgång till hälso- och sjukvård över hela Latinamerika. Ett program för utbildningsstipendier. Ett sociala nödvärnsfond. Ett regionellt oljebolag, Petroamerika. Ett regionellt radio- och tv-nätverk, Telesur. Och en utvecklingsbank för hela regionen. Man kommer ihåg den utvecklingsbank för Sydamerika som fanns i 70-talet. När Allende-regeringen kom till makt, så ledningen för denna bank stängde av alla lån till Chile. Sverige var medlem av denna bank. De här utvecklingsbanken i den kapitalistiska ordningen fungerar som en sorts paraplyorganisation för privata banker över hela OECD. Den investeringsbanken gör alla utredningar, alla bedömningar, och sen ger till de olika privatägda banker vad man kallar för trancher. Vi ska låna dem med 100 miljoner dollar, du kan ta 20 miljoner, du kan ta 15 och så vidare. När man stängde av lån till Chile protesterade ingen, inte Olof Palme, inte hans regering. Jag vill också poängtera att i den moderna kapitalistiska ordningen, det finns inget land i världen som inte behöver låna pengar. Punkt slut. 3 månader eller så efter Pinochet-kuppen, så plötsligt bestämde ledningen i den utvecklingsbank för Sydamerika att nu kan man låna pengar till Chile. Och inte heller då kom någon protest från Olof Palme eller hans regering. Alltså man kan, den betydelse av en egen utvecklingsbank för Latinamerika är en mycket, mycket stor sak. Är mycket, mycket stor. Vi har sagt att Alba är ett ingrepp på imperialismens dominans, och detta innebär bland annat en kamp mot den så kallade frihandel. Jag vill poängtera att ingen av de moderna stora kapitalistiska länder har vuxit upp utan en tullmur. Alla, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och i synnerhet USA, det var först efter den inhemska kapitalisterna hade ackumulerat så mycket kapital att de vill gå ut och investera den i andra länder, att man kom på den här mycket, mycket vackra term som heter frihandel. Vem kan vara emot någonting som är fri? Friheten är bara bra. Det betyder att i sak att kapitalisterna här är fritt. Och jag tänkte diskutera fallet Mexiko på grund av att det är en mycket slående exempel av vad frihandel betyder under kapitalismen. Den North American Free Trade Agreement, NAFTA, den kom tredje kraft i 1994. Idag exporterar USA ungefär 150 miljarder värt av varor till Latinamerika varje år. Eller mer än 1000 miljarder kronor. Ungefär 2/3 av dessa går till Mexiko. Mestadels i form av subventionerade jordbruksprodukter samt industrivaror som används som så kallade inputs i utländska ägda fabriker i Mexiko. Efter NAFTA, eller innan NAFTA, hade man utarbetat en strategi, och efter NAFTA trädde i kraft så körde man strategi. Steg ett, dumpa kraftigt subventionerade amerikanska, alltså USA, jordbruksprodukter i Mexiko till priser som understiger mexikanska böndernas produktionskostnader. Resultat, massruin bland Mexikos småbönder. Steg två, inom det samma område bygger bilfabriker. General Motors, Ford, Nissan, Volkswagen. Byggda bilfabriker med en mycket mindre grad av automatisering än i hemländerna, just på grund av att de kunde få tag i fruktansvärt billig arbetskraft. Det var de här ruinerade mexikanska bönder. Som exempel, i 1994 betalade General Motors 19 amerikanska dollar och 50 cents för en bilarbetare. I Mexiko samma år betalade man 1 dollar och 50 cents. Det var en modell som var byggd på de ökända maquiladoras. Men maquiladoras sträcker sig längs Rio Grande-floden. De här fabrikerna är överallt. Och de blev mycket, mycket lönsamt. I 1996 började Nissan från Mexiko exportera Nissan-bilar till Japan och sälja dem där. Så det var mycket vinstgivande. Ni har kanske sett under senare år stigande BNP-siffror för Mexiko. Och det är mycket förrädiska. De är mycket förrädiska dessa siffror. På grund av att Mexiko är en exportplattform. Hela ökningen av BNP beror på värdet av export. Inte bara för maquiladoras, men från alla de nya utländska ägda fabriker. Mycket, mycket lite av det värde som Mexikos arbetare producerar kommer de till godo. Ett annat slående exempel är export av majs till Mexiko. En flod av billig majs som är nästan grunden för kosten i Mexiko startade efter NAFTA. Priset för majs i Mexiko gick ner 50%. The Carnegie Endowment, som är en relativt högerinriktad stiftelse i USA, de gav ut en rapport 2003 där de berättade att 1,3 miljoner småbönderna var borta bara på grund av majs. Det finns massvis med andra jordbruksprodukter som flödade in i Mexiko. Men bara majs ruinerade 1,3 miljoner människor. Och enligt The Carnegie Report, detta har lett till omfattande miljöförstöring. Småbönderna var tvungna att sälja gårdar till stora bönder. Man kan kalla dem för kulacker. Dessa bönder försöker exportera produkter till Europa och andra delar av Latinamerika. För att göra detta måste de industrialisera storskaliga jordbruk, vilket innebär att mängder av kemikalier ökar väldigt starkt, och det är också mycket vattenintensivt. Och Mexiko har haft sedan flera år tillbaka ett vattenproblem. Bland annat säger Carnegie Endowment, stora mängder av kemikalier och konstgödsel har runnit ut och rinner ut idag i Cortezhavet. Biologiska mängdfald är också hotade. Storbönder i USA använder ett mycket begränsat antal av nästan identiska majshybrider. Småbönder i södra Mexiko förvarar hundratals olika varieteter, och de är uppenbarligen i en farlig position. Den så kallade frihandelsavtal NAFTA har också haft fruktansvärda konsekvenser för USAs arbetarklass. Under 10 år efter NAFTA försvann 3 miljoner jobb inom industri, och en representant av Bilarbetareförbundet sa att vår huvudexport är nu arbetstillfällen. Alltså fallet Mexiko är ett klart demonstration av vad väntar med variationer. Alla latinamerikanska länder som sorterar under ett frihandelsavtal med USA. Och kom ihåg att det är inte bara amerikanska företag som har gått in i Mexiko och andra länder. Det är europeiska företag också. Denna bild av frihandel återges sällan, mycket sällan, inom de stora svenska medierna. En annan sak som man har lagt märke till över hela Latinamerika är den förödande effekten på den distribution av förmögenhet och inkomster. Och det här är ett globalt fenomen. Jag har tittat på vissa siffror som indikerar förhållanden mellan de rikaste och fattigaste länder i världen. I 1820 var det 3-1. Alltså de rika länderna var ungefär 3 gånger rikare än de fattiga. I 1914, när det första världskriget startade, hade det gått upp till 11-1. 1950, 35-1. 1973, Pinochet-kuppens år, 44 mot 1. Och nu är det väl över 80 mot 1. Den globalisering började inte för 2 veckor sedan. Globaliseringen är naturligtvis ett ord som betyder imperialismen. Men man behöver eufemismer. Till exempel för några år sedan sa Mona Sahlin att vi måste sänka skatter i Sverige på grund av globalisering. Och ingen kommenterade särskilt mycket. Men hade hon sagt att vi måste sänka skatten på grund av imperialismen, då skulle det ha varit en riktig diskussion här i Sverige. Världen var globaliserad för 100 år sedan, 1920. Kapitalet från Europa och USA hade penetrerat hela Latinamerika. Afrika hade delats upp. Mellanöstern höll på att delats upp. Kolonier hade grundats i Sydostasien redan på 1600-talet. Och Ryssland var då, som Latinamerika har varit, en guldgruva för västerländska kapitalismen. Vad har hänt under den senaste 60 år eller så sedan andra världskriget är en stor intensifiering på grund av vad man kan kalla för den tredje industriella revolutionen. Det vill säga utveckling av plast, elektronik, informationsteknologi och kanske framförallt transport. Det här har möjliggjort ett nytt element i imperialismens herrvälde, och det är att man flyttar produktion från hemländer utåt. Till exempel redan 1980. Det fanns ett företag som hette Luxor i Sverige. De var landets största producent av tv och till och med datorer, mikrodatorer. 1980 hade de flyttat produktion av tv-rör, bildrör, till Filippinerna. Och jag hörde på Lundcheck att en journalist frågade, har ni flyttat den produktion på grund av att lönerna är lägre i Filippinerna? Han sa, oh nej, inte alls. Någon vidare förklaring förekom inte. Hela tiden under globalisering, låt oss säga från 1800-talet framöver, har kapitalisterna försökt att integrera kolonier och neokolonier i den globala system för produktion och distribution i Latinamerika, Afrika och Asien. En amerikansk marxistisk ekonom som heter Harry Magdoff visade redan i 60-talet att om man tittar på vad vi kan kalla för de neokolonier, deras export var nästan alltid beslutad till högst 2 typer av varor. 1 eller 2, i vissa fall 3. Men de flesta av dem hade mer eller mindre beordrat att exportera antingen bomull, zink, koppar eller någonting annat. Dagens situation måste ses mot bakgrund av kapitalismens kris sedan 72, då BNP-ökning över hela OECD sjönk 50%. Under vissa förra år i 70-talet trodde kapitalisterna, jag har varit en flitig läsare av affärstidningar i många, många decennier. De tror att den här var vad man kallar för naturlig nedgång i affärscykeln. Men mot slutet av 70-talet började man fatta att någonting var på gång. Och det ledde till bland annat bildandet av the European Roundtable som skrev Maastrichtavtalet redan 84. Och kapitalisterna började intensifiera på mycket, mycket tufft sätt deras ansträngningar att trycka vinster ur de, vad jag kallar för de neokolonier. Bland annat det innebar en frenetisk sökande efter billigare arbetskraft. Vi vet att lönerna, reallönerna över hela världen har sjunkit för arbetarklassen och till och med småborgerliga och en del av medelklassen. Jag kan informera er att när stora tyska företag under kriget, andra världskriget, rekryterade arbetskraft från SS, företag som IG Farben som är idag BASF, Henschel, Bayer, de betalade i dagens pengar $14 för en hane, en adult hane som kunde arbeta 10-12 timmar per dag. $14 per dag är en lön i Latinamerika och Sydostasien som förekommer inte i fabriker eller ute på plantager. Så att arbetskraften har blivit mycket, mycket billigare än vad man betalade under nazisterna i Tyskland. Alba är naturligtvis riktad mot allt det här. Och i detta sammanhang ska vi konstatera att alla försök att bryta loss från imperialismens grepp har straffats. med praktiskt taget omedelbart angrepp. Militärt, ekonomiskt, politiskt. Oavsett om man har använt valurerna eller tagit till beväpnad kamp. Ni vet förmodligen att Henry Kissinger sa en gång när, efter Allende kom till makt, att vi kan inte sitta här i Washington med armarna i kors och låta hela landet bli kommunist. Han sa också att det är USA som har rätt att bestämma diversifieringsgränsen, alltså the limits of diversity i Latinamerika. Det har sagt många gånger, bland annat av Winston Churchill om Marocko, när det förekom ett uppror i Marocko i 30-talet. Fransmän skickade som vanliga örlogsfartyg och soldater, och det var lite, några vänster representanter i parlamentet var upprörd, men Churchill sa, men ja, jag förstår fransmän helt och hållet, de tänker inte överlämna landet till dess invånare. Och det har varit den ledande principen. Och det finns inget land som är för litet för att man ska angripa den om den avviker från den utstakade banan. Litauen i 1926. Så fort man valde en regering som bestod av kommunister och socialdemokraterna, en brittisk blockad, 5 månader senare en statskupp, och Litauen blev en fascistisk diktatur fram till 1940. Vi kan tänka på Guatemala 1954. Den enda som förekom i Guatemala där var skörd av bananas, men det var United Fruit Company som ägde alla mark. Dominikanska republiken i 1965. Lyndon Johnson var skiträdd för vad skulle hända i Dominikanska republiken. Vi vet alla vad hände i Nicaragua. Det var en stor hot mot USAs säkerhet. Grenada 1983 tycker jag är höjning. Ni vet förmodligen historien i Grenada. Vad var egentligen en konsortium av brittiska och fransk bolag som byggde en flygplats för stora jetplan så att Grenada kunde utveckla en turistindustri, blev identifierad som en sovjetkomplott för att bygga en flygbas och angripa USA. Och titta, det finns 670 stycken kubanska byggnadsarbetare där som är egentligen specialstyrkor. Så man bombade Grenada, och enligt Newsweek magazine, man bombade ett sjukhus en hel eftermiddag. Man hade för sig att det var en kommandocenter. Och det var naturligtvis en olycklig händelse. Kuba naturligtvis är inte det största land i Latinamerika. Vi vet alla vad den har varit utsatt för sedan 1960. Jag tänkte vi kunde jämföra Alba med visst tidigare försök att bryta sig loss från imperialismen. Den första var förstås den ryska revolutionen. Alltså, jag sa förut att Ryssland var en guldgruva för kapitalisterna. Det är sannolikt att Nobelfamiljen tjänade mer pengar på olja från Ryssland än på dynamit. Det fanns 14 amerikanska bankkontor där. Och man kan, om man har rest till Latinamerika, man ser amerikanska banker överallt. Men då var det fler banker i Ryssland från USA än i något annat land utanför USA. I Frankrike, och Frankrikes utländska investeringar var 25% i Ryssland. Det var inte förintet att Churchill sa att vi måste kväva bolsjevismen i sin vagga. Och så 14 nationer invaderade. Man var mycket rädd att revolutionen skulle sprida och att man skulle förlora en fruktansvärd massa pengar. Enligt Encyclopedia Britannica dog 10 miljoner människor av beväpnad kamp, svält och sjukdom. 80% av produktions- och industri- och jordbruksproduktionskapacitet förstördes gentemot 1913, då Ryssland var det mest efterbliven land i världen. Om vi jämför utvecklingen i den unga Sovjetunionen med Albas principer och program, vi ser att Alba först har en fördel. Den är inte ruinerad fysiskt. Alltså, den produktionssystem i jordbruk och industri, den har bevarats. Då som nu var finanskapital spjutspetsen för imperialismen. Rysslands nationalskuld till Västbankerna var väldigt stor och hade fördubblats under första världskriget. Om vi jämför med Latinamerika, jag tror att de flesta väl vet att den så kallade skuldexplosionen började i 1970-talet. I samband med, som jag sa förut, den växande ekonomisk kris inom OECD. Det finns en mycket intressant bok som heter Memoirer av en economic hitman. Nu vi vet att den har förekommit, men det är en amerikan som fungerar som bulvan för banker. Och gick in i olika länder, inte minst i Centralamerika, Ecuador och andra länder på den stora halvkontinent. Och förberedde alla injektioner av pengar. Dessa injektioner var i form av lån. Och de paralyserade hela Latinamerika. Allt som gjordes, inte allt, men en stor del av de angrepp på arbetare och bönder under 70-80- och 90-talet var motiverad med att landet måste betala av sina lån. Vi har räntor, vi har amorteringar och vi måste, som här i Sverige, vi måste göra uppoffringar. Vem är vi? Det är alltid öppen för definition. Men i 1980 till exempel, bara för att klara ett års amorteringar och räntor, skulle Brasilien ha varit tvungen att fördubbla sin export, vilket har aldrig hänt. Inget land har någon gång ökat export 100% under ett år. Så vad är resultatet? Man tar fler lån och fler lån och fler lån. Och befolkningen dinglade under dem. Alltså, i Sovjet, en av de första steg man tog, det var att avskriva alla utländska lån och göra rubel icke-konvertibel för att skydda den mot valutamanipulation. Nu, det är orealistiskt att vänta att ALBA-länderna ska nu plötsligt göra sina valutor icke-konvertibel. Men, som jag sa förut, att omförhandla eller avskriva helt och hållet lån till IMF-sponsrade banker och Världsbanksponsrade banker, det är en huvudpunkt i ALBA-programmet. Och vad jag förstår, man diskuterar nu den etablering av en gemensam latinamerikansk valuta inom ungefär 4 år, vilket är en rätt så, menar jag, en rätt så sensationellt nyhet. Redan idag kan Banco del Sur reducera exponering till dollarn och till valutamanipulationer genom att denna bank ska kontrollera flödet av investeringskapital inom regionen. Alltså, ni har när ni reser som turister, man växlar pengar och det blir en par kronor eller 1000 kronors förlust när man växlar den. Det är på grund av att vi växlar 100, 200, 500 spänn. Men om man växlar 500 miljoner dollar, man kan tjäna enorma pengar på mycket, mycket små valutasvängningar. Och det är därför man ägnar så mycket tid åt att kontrollera dessa valutasvängningar. Om ALBA kan blockera de här, så kommer kostnaden för många, många investeringar att gå ner direkt. ALBA har en annan fördel, och det är dollarns situation. Dollarns position som de facto reservvaluta är en av de viktigaste vapen för USA-imperialisternas ekonomiska dominans. Alltså dollarn under den senaste 50 år är det är nödvändigt för centrala banker att hålla över hela världen att hålla stora reserver av dollar på grund av att oljan är noterad i dollar. Och dessutom är det också ofta en villkor från USA vill ha en lån, som vi kräver att de har en viss typ av reserv. Men en flykt från dollar har börjat. Fidel Castro för några år sedan, ni kommer ihåg, han sa att dollar, det gäller inte längre i Kuba. Vid årslut 2006 hade centrala banker runt om i världen redan 25% av sina reserver i euro och 9% i andra icke-dollarvalutor. Venezuela, vad jag förstår, har mer eller mindre distanserat sig från dollarn och gör oljehandel i euro och i byte. Iran har sagt till Kina, till Japan, att de vill ha betalt igen. De vill inte ha betalt i dollarn. Över hela världen, den här diversifieringen av centrala reserver pågår, och även vissa borgerliga ekonomer i USA och Storbritannien, inte i Sverige, här är ekonomerna mer eller mindre astrologer, inte ekonomer. Men de har börjat upptäcka att USAs ekonomi är väldigt, väldigt vacklande. Skulder, flyttning av jobb och att dollarn har blivit en mindre attraktiv valuta. Och det är en oerhört styrka för ALBA. Jag hörde för nästan 10 år sedan i Kuba att man såg fram emot skapande av en eurozon. på grund av att man hade för sig kubanerna att euro skulle vara en mycket mycket fördelaktig valuta just för Kuba. Vad det gäller handel, vi kan notera att Sovjetunionen försökte inte i 20-talet bryta av handel. Man behövde maskinverktyg och andra saker, och det förekom ganska tätt samarbete med Weimarrepubliken. Man hade inte stora guldreserv, man måste betala med jordbruksprodukter, och det ledde till stora svårigheter för många år framöver. Alba-länderna har mer eller mindre sagt öppet att vi kommer att bedriva handel utanför. Men som jag sa förut, det blir mer rättvis handel på grund av att man blir en block istället för ett enskilt land som är finansiellt kontrollerat av World Banken, the World Bank eller IMF. En sak till vill jag notera. 45% av import till Mellanöstern kommer från eurozonen. Och det för mig förklarar varför Tyskland och Frankrike vill inte delta i angreppet på Irak. Den tyska premiärministern sa under preludium till angreppet på Irak: om vi bombar Irak kommer hela Mellanöstern att explodera i våra ansikten. Och jag är övertygad att vad han menade var eurozonens export till Mellanöstern. Och jag är mycket, mycket intresserad av att se vad händer vad det gäller kommersiella förhållanden, export från eurozonen till Latinamerika. Jag sa förut att man kan inte överdriva betydelsen av Banco del Sur. Att ge länder i Latinamerika en chans att på ett integrerat sätt ta itu med utländska finansiella makter. Jag skulle säga att det är en viktig grupp. Vi har också en militär situation som är svårt att bedöma. Inte minst mot bakgrund av katastrofen för USA i Mellanöstern. Efter en interventionskrig i Sovjet, man försökte på vissa håll förlänga den. Churchill var eld och råger. Men man kunde inte. Man kunde inte få tillräckligt med pengar. Och europeerna var krigstrött efter första världskriget. Och man kunde inte få trupper heller. Så Sovjet hade mer än andrum fram till 1935, där västvärlden började finansiera Nazitysklands upprustningsprogram. Det är svårt att bedöma det militärläget i Latinamerika. USA har baser i Ecuador, och det är en riktigt stor bas. I Colombia, i Peru, naturligtvis i Kuba, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, El Salvador. Jag läste häromdagen att den nya regeringen i Ecuador har sagt till USA att avtalet om basen kommer inte att förlängas när den tar slut 2009. Och i Washington ser man den här som en mycket, mycket irriterande åtgärd. Och man försöker tala den ecuadorianska regeringen till sunt förnuft. Dessutom, enligt min mening, det verkar som att kriget i Colombia kan inte vinnas av USA. Jag tror att det är uteslutande att de kunde rekrytera tillräckligt trupper för att skicka mer till Colombia. De har nu enorma svårigheter att rekrytera unga pojkar och flickor för Irak. Den enda alternativ skulle vara Lego, en större Lego av mig, och där också tror jag att det skulle vara svårt. Jag vill inte säga att det inte finns ett militärhot mot Alba. Men jag tror att det är mycket, mycket mindre än vad det skulle ha varit för till exempel 15 år sedan. En annan sak som alla socialistiska rörelser har haft gemensamt, det är kampen mot analfabetism, vilket satts igång redan 1922 i Sovjet. Alba är, har en unik position i världen tack vare den kubanska program som vad jag har sett kan utnyttja både tv och radio för att få en spridning. Det förekom uppgifter nu att analfabetismen är utrotad i Venezuela. Jag kan inte bekräfta det, men jag har läst om den flera gånger. Vad det gäller produktivkrafterna, jag sa förut att Sovjetunionen 1923 var vad man kallar för en basket case på engelska. Det var helt förintat. I alla länder är naturligtvis produktivkraften mycket ojämn, men det finns en mycket bra bas. Hur långt har vi kommit?
Jag tror jag hade tänkt att tala om Comic-Con,
vilket är en direkt parallell med Alba, för socialistisk integrering av ekonomiska verksamhet. Kuba var en del av Comic-Con. Men jag tror vi kan hoppa över den och bara ge ett exempel av hur den fungerade och fungerar nu. Comic-Con var byggt på en sorts paraplyöverenskommelse i alla de länder som ingick i den. Det var 450 miljoner människor i Östeuropa, Sovjet, Mongoliet, Vietnam och Kuba. Men idén var att det skulle inte vara någon överordnad dirigering av ekonomiska utbyte mellan dessa länder. Det skulle vara alltså bilateral, så att man blev av med en hel del byråkrati och källor till misstag. Den är redan på gång inom Alba. Ta till exempel Ecuador. Man har nu ett avtal med Venezuela att Venezuela ska raffinera olja från Ecuador. Ecuador håller på att nationalisera alla oljefynder. Och vinster från att sälja denna olja ska hjälpa finansiera sociala program i Ecuador. Ecuador har kommit överens med Bolivien. Bolivien ska importera jordbruksprodukter från små och mellanstora producenter i Ecuador. Och vi kan vänta, menar jag, en lång, lång rad av sådana överenskommelser. Återspeglar en av de viktigaste punkter i Alba, den särskilda åtagande som man ska ta. Speciella hänsyn till de mer utsatta och mindre utvecklade länder. Jag tänkte säga att det är inte lätt i västvärlden att hitta en objektiv utvärdering av Comic-Con. Till stor del på grund av att borgerliga ekonomer mäter inte ekonomiska verksamhet med socialistiska parametrar. Till exempel att bygga system som ger arbetarklassen rätt till kostnadsfri utbildning, hälsovård, arbete, bostäder, ett rikt kulturliv och pensioner som man kan leva på. Detta förutsätter stora investeringar. Men eftersom avkastning på dessa investeringar kan inte direkt mätas i pengar, de betraktas som mindre relevanta och i viss mån som en fara av borgerliga ekonomer. Och i många fall som rent slöseri. Så när Alba sätter igång med att garantera den latinamerikanska arbete- och bondeklassen sociala rättigheter, den är redan, den kan inte bara vänta angrepp i media, men den är redan på gång. Tänk bara på det decennier av kritik mot Kuba och under senare år mot Chavez-regeringen. Att inte tala om de så kallade populister i Bolivien, Ecuador och andra länder. I grund och botten går denna kritik ut på att bråkstakarna håller på att fördärva Latinamerikas ekonomi. Och sett från borgerlig håll är det korrekt. Man fördärvar förutsättningar för att tillhandahålla vad som kallas för en gynnsam affärsklimat. Alltså kapitalisterna inser med all rätt från deras synpunkt att fördelningspolitik har gått snett i Kuba och Venezuela och håller på att gå snett i andra länder. I grund och botten är det här naturligtvis en fråga om fördelning av den nationala inkomsten och den nationala förmögenheten. Och i längden, en rättvis fördelning är helt avhängande av äganderätt. Det är redan. Äganderätt är i Sverige en sorts het gröt, om jag uttalar mig rätt. Som alla går runt och vill inte prata om. Men en gång, i början på 90-talet, jag var i en debatt med en människa som man sa han var från vänster någonstans. Och han sa att det här med äganderätt, det har ingen betydelse. Det är bara en praktisk fråga. Och jag sa, visst, det är en mycket praktisk fråga. Det är därför de som äger aktier i privata banker är så jävla måna att hålla i dessa aktier och inte förlora dem. Och vi har sett redan, i Kuba man har en produktionssystem och en distributionssystem som är i offentlig ägo. I Venezuela man är på väg, i andra länder man är på väg. Och naturligtvis, det här är mycket, mycket oroande. Därför att den som äger produktionssystemet, den äger landet. Och den beslutar om hur fördelningarna av resultat ska gå till. Jag vill nämna en sak till som jag ser som ett problem. Utöver det här mikrofon, och jag kommer inte överens. Utöver imperialisterna, och det är Brasilien. Jag såg Lula i Havana, och han gjorde
på mig en mycket, mycket negativ intryck. Inte minst på grund av att Fidel Castro satt där. Och under hela hans tal så gick Lulas huvud. Så, Cara Fidel var i 50 sekunder. Men vad var mest misstänksamt, tyckte jag, var att han berättade ingenting för oss om Brasilien. Han berättade om hans chanser att bli vald. Och efter att han blev vald, så kom en hel del saker ut i dagsljus. Han privatiserade pensioner, han garanterade IMF och Världsbanken att Brasilien kommer aldrig, aldrig, aldrig att missa en betalning på lån. Och det är uppenbart så nu att han står mycket, mycket nära IMF, Världsbanken, och har nu gjort en överenskommelse med Washington för produktion av etanol i Brasilien. Som ni vet, miljöhänsyn, miljövård är en mycket, mycket stor del av Alba, just på grund av att imperialisterna har haft en så pass horribel inverkan på miljön. Lula har omklassificerat 2 miljoner hektar som degenererad mark. På denna mark ska man plantera sockerrör och sojabönor och producera etanol för att exportera till USA. Men enligt flera agronomer i Latinamerika är det inte alls degraderad mark. Det är savanna, regnskog, torrskog och flera stycken, alltså vattensystem, som är befolkad av indianer och småbönder. Hur man ska, jag ska också säga att det är en stor splittring i Brasilien nu, medan den stora organisationen av marklösa bönder och Lula-regeringen. Dessa bönder hade deras årskonferens under sommaren i Rio, och de vägrade låta Lula komma och tala till dem. Hur Alba ska hantera Brasilien är betydligt, det är bortom vad jag kan säga. Jag vet att det finns redan stora invändningar från Lula-regeringen angående Banco del Sur och hur den ska fungera. Så det är en mycket, mycket viktig sak som vi bör alla följa i den mån vi kan. Alltså jag ska avsluta med att säga att Alba är en del av den socialistiska traditionen. Och denna tradition innebär att man hjälper varandra. Man exploaterar inte varandra. Man kooperar. Man konkurrerar inte. Hela den borgerliga propagandaapparat bygger på myten om konkurrens. Och naturligtvis sett från borgerlig håll är det en verklighet för många människor i de kapitalistiska länderna. Men Alba har uppenbarligen i sikt att institutionalisera kooperation om ömsesidig respekt och hållbar utveckling. Det är just nu den enda internationella projekt som är inriktad på att de som utför det arbetet som behövs för att samhället kan fungera ska kunna leva och utveckla sig själv med dignitet och självrespekt. Jag har sagt många gånger under de senaste 5-6 åren att jag ser Latinamerika som den svagaste länk i imperialismens kedja. Precis som Ryssland var den svagaste länk i 1917. Och jag är övertygad att en process som heter Alba, som har nu lanserats inom Latinamerika och Karibien, går inte att hejdas. Alba kommer att lyckas. Tack ska ni ha.